Podplay.
Eller ligga med en enhörning eller någon kändis, vad det nu är.
Men som jag, att jag och Andrea gillar att ligga med Justin Bieber. Okej, idag står det att vi ska ligga bredvid varandra och onanera. Ja, då gör vi
men
det.
Exakt, precis så.
Gud, du ser så nervös ut, Andrea.
Jag sitter här som en liten skolflicka och pillar mig i håret och sparkar med benen för att jag är helt nervös.
Tycker du det ser läskigt?
Nej, men jag blir nervös för vad vi ska göra. Det mesta är om det är något så här...
Alltså så här är det. Nej. Jag har bjudit med en gäst idag. En liten så här överraskningsgäst.
Och inte sagt något till mig. Eller jag vet att det ska komma en gäst, men hon är medvetet inte berättat för mig.
Nej, precis. Jag har valt att
för
inte göra
det. För att det ska vara en surprise, antar jag.
Ja, men jag tänkte bara lite kul att inte veta innan. Alltså så här, det är inte så värsta grejen, men utan så här bara...
Alltså jag har lite puls.
Men jag tänker att du kan
gissa? Ska jag gissa först?
Ja.
Vad jag tror.
Okej, vi börjar med att Andrea får gissa.
Jag vet inte om jag vågar gissa. Alltså jag tänker ju någon slags typ barnmorska.
Nej.
Okej, vänta då. Då tänker jag kanske något lite spirituellt.
Nej.
Nej, okej, då vet inte jag.
Då kanske du ska få presentera dig.
Ja, jag heter Marika Smith och jag jobbar som sexinspiratör.
Nej, det är klart att du gör.
Ja, eller hur?
Gud vad roligt. Okej, men vad gör en sån?
Ja, jag har uppfunnit mitt eget yrke kan man säga. Så att jag jobbar som sexualupplysare och sexualrådgivare kan man väl säga. Och coach. Men det är inspirationsbiten som jag brinner för.
Och det här är alltså ett jobb?
Det är ett jobb, det är mitt heltidsjobb. Jag har ju också en podd.
Aha.
Och sen jobbar jag med privata klienter.
Men berätta
och sen
vad den heter om folk vill lyssna.
Ja, den heter Sex på riktigt och där coachar jag folk.
Okej.
I samtalet.
Det är så roligt. Gud vad roligt.
Det är så kul.
Och då kanske du kan ana varför jag är här.
Ja, för att du ska göra det.
Ja.
Nej men fy fan vad sjukt. Nej men gud, nu blir jag helt nervös. Åh gud, jag blir helt svettig. Okej, ja.
Men coachen går ut på att det är frivilligt.
Ja.
Så Mimmi är ju frivillig.
Ja.
Så du tänker, antingen kan du få fundera på lite en stund om du vill bli personligt coachad av mig eller om du vill liksom lite så här trygg hänga på när jag coachar mig med och sticka in lite frågor.
Det är klart du ska också bli coachad.
Ja, nej, det tror jag inte.
Jo.
Okej, jag gör så här. Ni får börja och så känner jag av läget.
Ja, men det låter bra.
Jag är lite nyfiken på er först då. Ni vet ju, era lyssnare mycket mer om er än jag. Men om jag ska coacha så behöver jag veta ungefär någon form av grundläggen. Ni är båda småbarnsmorsor.
Yes.
Typ hur stora ungar?
Samma, typ 4, 1, 2, 3, 4 tänkte jag säga. Men typ är små, typ
1 till 4. Om vi börjar med dig, Mimmi. Vad skulle du vilja, liksom, om du fick hjälp med någonting kring det här? Vad skulle det vara?
Vad svårt, men jag tror typ, alltså jag är nog ganska så här öppen med sex. Jag tycker inte att det är en så här jättehemlig grej. Alltså jag tycker inte det, jag tycker det är lite så här, problemet då hos mig kanske är att det har blivit en så här grej som man inte ska typ prata om. Och då att jag typ...
I relationen eller?
Nej, inte i relationen, men typ så allmänt jag som person bara. Att man så här, nej men det här är ingenting man...
Att det är lite skambelagt.
Att det är lite skambelagt och att jag då typ så här... Okej, om jag pratar om sex kanske folk kommer tycka jag är typ så här fett konstig. Alltså så här,
För att
så
du är lite typ... halvoffentlig eller...
Ja, men både för att jag är offentlig privat. Men även så här med vänner. Alltså man vet inte liksom vart kan man lägga nivån liksom. Så det kan jag känna är ett litet problem. Att jag så här...
Så att jag skulle kunna coacha dig kring hur man pratar om sex bättre med folk.
Ja.
Eller på ett sätt som känns schysst och tryggt.
Exakt.
Och lite kanske mer vuxet än när man var tonåring.
Ja, kanske så. Ja.
Får jag fråga dig, Andrea, om jag coachade dig, vad skulle det då vara kring? Någon grej kring det här med sex och mammarollen eller något?
Alltså jag kan inte komma på något.
Nej.
Det är kanske lättare när man kommer in i det liksom och komma på att just det, så där tänker jag också. Men jag tror inte att jag har någonting så här som jag kan komma på direkt. För att jag känner ju inte att det finns problem med att inte tiden finns för sex för oss. För det finns det. För oss handlar det nog bara om prioritering. Att så här, okej, men vi stänger av tvn och gör någonting tillsammans istället för att bara ligga och scrolla på telefonerna. Typ så. För vi, våra barn går och lägger sig vid 19-20 varje kväll. Och då, vi går inte och lägger oss förrän 11-12 kanske.
Jag går faktiskt på ett problem. Jag känner att oftast för mig så är det att jag är för trött. Och att det typ, att det blir som att det alltid blir ett tillfälle på kvällen oftast. För att det är då barnen sover, man kanske har varvat ner och så här. Så är det ett tillfälle där det kommer att man kan göra något sånt. Så är det typ kvällstid och då är jag ju trött.
Just det.
Så det är typ där, det är nog så här ett problem som jag så här kan pointa.
Men då har vi tre grejer då, helt enkelt. Ja. Prata om sex med andra än partnern då.
Mm.
Hur man orkar få till sex, men också om man har tid till sex, hur man ändå får det att faktiskt bli av.
Ja, för jag kan ju känna, nu pratar jag för min del och inte, jag kan inte säga så mycket om Linus heter min kille, så att jag kan inte prata så mycket för honom, men oftast upplever jag att det är en av oss båda, en icke-ork till att liksom hålla på och vara på varandra, för att man har liksom barn som klänger på en.
Just det.
20 timmar om dygnet, typ. Så att det blir så här, okej, men jag har barn på mig hela tiden. Just då kanske jag bara vill ha luft i mina armar en stund. Bara det, att då blir det en ond cirkel efter ett tag. Men å andra sidan, så jag har inget riktigt problem med att det blir det heller.
Nej. Nej.
Är det inte ett problem, så behöver man inte göra det till ett problem.
Nej, men jag tror inte det, för jag är ganska bekväm med att så här, ibland, för kan det, helt ärligt, ibland kan det dröja en månad innan vi har sex. Och ibland kan vi ha sex 3 gånger om dagen. Nej, inte riktigt 3 gånger om dagen, men typ varje dag en vecka.
Jag är också typ ganska nöjd som jag har det. Men jag tänker också att det kanske finns väldigt många andra som lyssnar som kan bara tycka att det är intressant. Och typ, även fast det inte är ett problem med kanske våra relationer, så kanske just det här är ett problem hos någon annan. Och att det där faktiskt är någonting man i den relationen som det förstör lite.
Jag tänker så här, utifrån coachingrollen, det är ganska sällan jag coachar folk som kommer och gråter och har ett problem. De går till terapeuter. Coachar går ju ut på hur kan det här bli bättre, och kanske i ditt fall, Andrea, då, hur kan vi hålla i det här när barnen är 17 år? Nu är de någonstans mellan 0 och 4. Det här är ju härligt nu, men vad kan vi göra nu för att investera så att den här känslan ska hålla i sig? Att det är helt okej att det går en månad, eller att vi faktiskt får till det då, de här varje dag i veckan, någon gång ibland och så vidare. Det är ju lika relevant som att eliminera problem, hänger du med?
Hur viktigt skulle du säga sex är för en kärleksrelation?
Det är ju helt upp till personerna. När det funkar brukar man säga att sex är typ 20% av relationen. När det inte funkar, då är det 80% av relationen.
Ja, just det. Men
så
det
kan man
jag
förebygga
förstå.
Strul genom att kunna lite om sex. För ha lite koll på hur den andra fungerar och ha öppen dialog om det. Då blir man aldrig om 80, då blir det aldrig så. Så det är lika viktigt att ha liksom kunskap om, som att så här, faktiskt lösa problem. Det är roligare om problemen inte uppstår. Det här, ni jobbar med träning och grejer. Det är som att förebygga skador. Det är mycket bättre än att rehabilitera. Typ så.
Ja, exakt.
Jag är lite nyfiken på, Andrea, börja med din. Vad är det som gör att scrollandet övervinner lusten att ligga eller ha någon form av sexuell kontakt eller närhet?
Alltså,
förutom det här med det fysiska, för det fattar jag verkligen.
Ja, men orken, tror jag. Alltså så här, tröttheten att så här...
Alltså jag känner ju igen mig i ditt problem, och för mig är det typ att jag är lusten. Alltså jag känner inte för det.
Nej, exakt.
Jag, bara, så här, jag känner typ hellre för att bara kramas och kanske typ kolla på en film.
Ja.
Jag har ett problem. Ja. Kommer på nu. Jo, men ett jättekonkret problem. Och det är att vi oftast går om varandra i sugenheten. Alltså den som är sugen. För ofta så kan jag ha perioder när jag är jättesugen, men då har jag inte han det alls. Och sen tvärtom. Vi går jätteofta om varandra.
Ja, men det har du sagt förut faktiskt.
För det gör vi jätteofta.
Intressant. Vad tror du att det är? Vad är det som gör dig sugen eller respektive honom osugen? Är det din cykel?
Ja, 100%.
Och vad är det som gör honom? Stress brukar vara klassiskt för män.
Ja, det kan mycket det nog vara. Vet du vad jag tror att det handlar mycket om?
Nej.
Min attityd hemma liksom.
Mm.
Jag tror att han, alltså killar ofta, eller som tjej också, att man liksom går igång på den andra när allt bara är lätt och härligt och glatt liksom. Men ibland så är det ju inte alltid det.
Nej. Men jag tänker, när du då har ägglossning och är extra sugen, är du trevligare då eller är du mer, kom och knälla mig?
Ja, exakt. Då är det rivigt.
Ja, jag förstår.
För då har jag mycket känslor. Det är högt och lågt.
Det skulle ni kunna prata om, tänker jag. Och försöka hitta vägar runt. Man kan handkalender, kan man måla så här, vilka som är liksom glittriga dagar och vilka som är kolsvarta dagar. Och då vet man, de här dagarna ska vi inte ens försöka. Det är bara bleh. Och de här dagarna är härliga, men han kanske behöver få ta del av ditt kåtglitter på ett annat sätt än att det är så himla krävande, tänker jag.
Ja, det tror jag. Jag tror att det hade varit jättebra. Alltså för, jag tror att det hade varit bra för oss att Linus typ laddade ner. Jag har ju en app som jag registrerar menser och ägglossning och allting i. Jag tror att det hade varit skitbra om han laddade ner den, så att han också, så att han också hade koll på.
Det låter jättebra.
När, ja, men okej, för då får jag får ju varningar så här. Häromdagen fick jag så här, nu är det några dagar kvar till mens liksom. Men glöm inte att lägga in första dagen typ. Och det märker jag direkt, för att jag tjuter ju och jag skrattar och jag är helt...
Det är svårt att påverka det där, tänker jag.
Ja.
Det som jag också tänker, det är ganska svårt att ha även som man. Vi tänker ju att män vill ju alltid så här, att om det bara switchar på, liksom, så är det ju inte. Jag tänker att om det har gått en månad sedan förra gången du hade ägglossning, Och så plötsligt är det bara en påknapp och du bara, wah! Mm. Det kan ju vara så att man behöver plantera ut de här små sakerna som håller lusten vid liv under månaden. Kanske inte då de här, om du har en PMS-dag till exempel, kan man skita i det. Men att det inte behöver vara sex, utan sexuell uppmärksamhet är ofta så här, något som håller grytan kokande, om ni förstår mig. Att det är någon så här grundvärme. Att man liksom får så här, att okej, det är inte ligga dags nu eller läge. Men när jag vill ligga, då är det dig jag vill ligga. Att man, att man bekräftar varandra och liksom har en, kanske pratar om sex eller lyssnar på en podd.
Ja, utan att det liksom är...
Utan att det måste leda till sex. Ja. Att, att det finns närvarande eller att man har så här erotisk konst på väggen. Saker som påminner hjärnan om att sex finns. Då går han kanske från 30 till 100 när du är sugen, istället för att veva igång någonting som har stått, och, stått kallt i en månad. Liksom. Mm.
Sånt där är ju otroligt viktigt för mig. Alltså hade jag inte fått så här fysisk närhet i vardagen, alltså pussar en hand på axeln eller att han kommer och tar på min rumpa. Alltså det kan vara så här, vad som helst. Ja. Då hade, alltså jag tror att vi aldrig hade legat då. För att det är det som så här kickar igång mig. Det kan ta lång tid, det kan vara typ en månad av sånt. Ja. För att jag ska väl känna att så här, nej men nu, nu är jag där.
Ja, liksom. För då har det liksom legat då.
Ja, exakt. Ja.
Jag tänker också på det här att det inte blir av. Och det, här liksom, att det, är lite, och det går lite ihop också med den här tröttheten och så. Mm. Att... Dels tror jag att man måste planera in, att vi måste sluta tänka att spontant sex är finare än planerat sex eller närhet.
Ja, för så tänker jag.
Ja, så tänker jag också. Då kanske vi tänker fel då.
Ja, det här har man testat för liksom, jag har jobbat mycket med det här och mycket med småbarnsföräldrar och liksom också kolla vilken forskning som finns och så. Och det är så att det här, jag tänker i början på en relation med en nykär, då känns det som att man har spontant sex hela tiden. Men grejen är att man har ju skapat en förutsättning för spontant sex att uppstå. Man har alltid fintrosorna, man har alltid nyborstade tänder. Man är alltid redo att,
det är så sant.
Att flamman flammar upp.
Medan man äter aldrig dillchips
och
man
luktar. Exakt så. Precis. Och senare i relationen så här, ja, men det är många trösklar man ska över för att det ska bara woohoo, liksom. Så man behöver planera in. Det blir nästan alltid bättre i längden om man avsätter tid. Och det är inte för att det är jobb eller liksom tråkigt eller en plikt, utan för att tillåta sig själv. Det här är viktigt. Därför skriver jag in det i almanackan. Därför har vi den här torsdagen klockan 9 eller när man nu har, när det nu går. Då har vi we time, liksom.
Och alltså, då kan du är för det där sexschemat,
ja,
alltså.
Absolut.
Men jag kan typ vara på, alltså jag kan förstå det. För att jag är så här, när vi väl kommer till skott och liksom har sex, så är det ju aldrig så att jag bara, åh, för fan vad nice.
Alltså,
så här, jag ångrar ju aldrig ett samlag. Man ångrar aldrig ett träningspass.
Precis, alltså, så här, exakt så.
Det är ju så här, så att jag kan ändå tänka mig att så här, om man bara vet det, och då kanske man också på något sätt går och bygger upp någon slags så här, okej, jag vet att jag ska, som du säger, ha nyborstade tänder, vara nytvättad, jag ska lukta gott, jag vill vara fräsch, för det är ju oftast då man också känner sig mer redo. Ja. Eller i alla fall jag, när jag känner mig fräsch, när jag känner mig sexig, liksom. Det är då jag känner mig öppen för att så här, okej, men nu kan du få till det, eller du får till det.
Oj, låt dig sådana makt.
Verkligen, nej, jag vet inte vad jag menar. Men alltså att det är då jag personligen är lite mer, känner mig mer redo.
Ja, och vet du varför det är så? Det är inte för att du är snygg, utan för att du är du.
Ja, och för då att känner du har känslan i dig, tänker jag.
Du har känslan, men för att du känner dig som en egen separat individ. En kvinna som inte bara är mamma, mellanmålsfabrik, tjänsteinrättning, knullmaskin. Du är din egen individ. Du har fått ägna dig åt din kropp eller din... Ja. Och det var som du sa tidigare, Andrea, med att vara i fred från fysisk beröring. Jätteviktigt att man avsätter egen tid. Och det här tjatar man ju alltid om. Vad ska vi skaffa in den dag? Det får bli när jag går till Konsum. Att man ibland bara får vara sin vuxna. Nu har ju ni en podd. Alltså ni har ju liksom space för det. Men att man verkligen så här utnyttjar det, att när man har varit ifrån sitt sammanhang, alltså sin, i det här fallet då, sitt sexuella sammanhang, sin partner, då blir man ju mycket mer på. Därför att då känner man så här, det finns ett space mellan oss. Vi är inte hopkläster, vi har inte samma träningsoverall liksom, det där. Så det är ett jättebra trix, att försöka skapa lite utrymme mellan sig själv och partnern, både fysiskt ibland, men också lite så mentalt, att man går kanske på olika grejer.
Ja, det tror jag är så,
och sen ses och pratar om det.
Jag tror också att det är jätteviktigt.
Vi har ju mycket egen tid, eller vi har ju bestämt att vi gör, vi säger liksom inte nej till varandra när vi vill göra saker, för att så här, det märker vi, det funkar verkligen. Typ alltid när vi har gjort någonting på varsitt håll, så är det som en ny så här glöd när vi träffas igen. Det räcker med att man är borta en eftermiddag, typ så här, så blir man lite så, men vad mysigt att komma hem igen liksom. Så det tror jag verkligen funkar.
Nu nu har jag inte nyförlösta, men de som säger, åh, hur ska man komma igång med sexet efter förlossning och så, eller nu, ja, det var lite oklart här hur gamla de är, men,
ja, nej, men, det,
men det är inte helt supernytt i alla fall.
Nej.
Och det är ju att det handlar inte om att komma igång med kåtheten, utan det handlar om att komma tillbaka till att känna sig som en riktig person och inte en födande kropp. Eller liksom ett, kanske något som ett slaktavfall under midjan liksom. Men också att man, ja, som sagt, är till för någon annan, man har kroppskont, man har så mycket full med andra hormoner som inte har med en sexuella system att göra, så man kan behöva verkligen återuppfinna sig själv. Det här har ju ni gjort redan, men jag tänker till lyssnarna då. Att verkligen se sig själv, att det handlar inte om att komma tillbaka till den man var, eller formen eller personligheten eller hur man hade sex och utan hitta det nya. Jag kanske gillar nya saker. Jag kanske har känsel på ett nytt sätt. På brösten eller på fittan eller ja, på något annat sätt. Eller bara tänder på nya grejer. Kroppen är ju igenom ett krig liksom, när den föder. Det kommer ta lite mindre skit efter det. För nu vet man vad den kan. Liksom. Det kanske ni upplevde. Men det är ett sånt tips jag brukar börja med. Att, så här, innan du ens börjar närma dig din partner, se till att distansera dig själv. Så att du får, vem är jag nu? Att du får lägga lite tid på det mellan... blöjor och andning om det går.
Men, alltså, det ju mer du pratar, desto mer problem hittar jag hos mig själv. När du först frågar, har du problem? Jag bara, prata om sex. Mamma, nej, jag har inget problem att prata om sex.
Nej, det har du verkligen inte. Det är typ den där du inte har problem med faktiskt.
Nej, men,
vad var du kom på då?
Nej, men nu kommer jag på så här, det här med kroppen. Alltså, jag tror en av grejerna att jag inte är sugen oftast är för att jag känner mig som en mamma. Eller det känns som att jag är utlånad. Alltså så här, exakt det du pratar om nu. Det känns som att jag är så här, jag är för mycket, det är för mycket barn i mitt huvud. Det är för mycket logistik, tankar typ på hur jag ska fixa saker. Det är tankar på, och du vet framförallt när man ammade också i början, att det var så här, att det är ett barn som suger på mina bröst. Det är så här, usch, närmar inte ens mina bröst. Det här är liksom, alltså det blir typ äckligt. Jag känner mig typ som en pedofil för att jag typ tänker på barn i mitt huvud. Och så ska jag samtidigt bli kåt på det. Det är så här, det går inte för mig. Det tar så sjukt mycket för att jag ska hamna där. Och så känns det som att killar överlag, eller i alla fall min partner, har väldigt lätt för att hamna där. Ja, och då blir det typ en krock. Att det blir så här, oj, jag är helt tvärtom. Liksom.
Han har inte gått igenom den hormondusch du
har. Nej, det har han ju inte.
Så vi, ja. Men absolut, jätteviktigt att liksom äga sin kropp.
Men jag tror det är därför det är viktigt för mig också att göra mycket så här. Ja, men gå och piffa med naglar eller fixa mina fransar. Gå och göra en ansiktsbehandling. Förra veckan gick jag och tog en massage på morgonen. Det är så här, vem gör det ens? Jag gick in på kvällen och bara, finns det massage någonstans innan jobbet imorgon? Tog en 75 minuters massage.
75?
Ja, nice. Och du vet, när jag gör sådana där saker, då känner jag att jag bara får så här, alltså jag tankar verkligen sån energi, sån typ av energi. Alltså
att känna mig så här,
nej, men att jag känner mig så här mer... powerful liksom, så här, mer sexig typ. Det gör jag verkligen när jag unnar mig så här, saker som är för mig liksom bara.
Det är jättespännande att höra att du kopplar samman sexighet med powerfulness och att det är något som kommer när du är du och inte när du är omhändertagande.
Ja.
Eller liksom i den roll, den givande rollen eller vad man ska säga. Det är jätteviktig information tänker jag att ha. När om du någon gång hamnar i en situation där det är många ungar och lusten inte kanske kommer så himla ofta, då är det det du behöver plocka fram. Det är liksom, då får du ta en sån där massage.
Ja, exakt.
Vad gjorde den där massören
alltså,
med
det? Det var en ganska dålig massage, om jag får helt ärlig.
Är det sant?
Men jag var ganska besviken. Det var liksom lite mjäkigt. Jag ville ha en hård jävla massage. Jag ville bara känna att jag ska gå därifrån och sportmassage ska man ta. Men de hade inte det. Och jag bokade ju kvällen innan, så jag var så okej, men det här är bättre än inget.
Ja, vi kvinnor, jag vill bara säga det, vi kvinnor har ju, det är inte jättemycket skillnad mellan mäns och kvinnors hjärnor, så här, men en stor grej är att vi är känsligare för saker som kommer utifrån när det kommer till lust. Vi har lika mycket lust som män, tror jag eller ej, men vi är mer lättstörda. Vi är känsligare för om det skriker en bebis eller borde packas en gympapåse, för att vi har alla de här kraven på oss. Liksom. Så då, det är ju det som också kan fastna när det ska bli något. Och det här ungarna, och alltså som du sa, att man tänker på det ena när man ammar och andra.
Nej, det går inte.
Men i amygdala, en del av hjärnan, så finns det som en liten switch. Och när vi blir tillräckligt kåta så stängs liksom den här av, eller liksom avaktiveras. Och då släpper det här. Det är det som man kallar att så här, gå in i det här ohämmade, eller vad man upplevt det någon gång. Liksom. Så man får liksom jobba sig dit. Men det är ju en bra bit dit. Man ska ju känna lust först. Har ni hört talas om responsiv lust, det begreppet? Det är alltså att spontan lust brukar man kalla den sortens lust som då, ja, de flesta män har. Bara, oj, jag är ju kåt plötsligt.
Exakt.
Utan förklaring. Ja, de flesta män funkar oftast så. Medan typ hälften av alla kvinnor har det man kallar responsiv lust. Och det är liksom att vara höger och vänster. Det är bara två olika sätt att bli kåt på. Spontan lust, hjärnan uppfattar någonting som sexuellt. Och så bara, bung, så blir de upphetsade i kärnet. Och så bara, oj, jag har stånd. Jag är tydligen kåt. Och så, ja, blir de och så börjar de, oh, ska vi ligga?
Ja.
Typ så.
Relaterar.
Medan... En person som har responsiv lust, eller framförallt, det är liksom två extremer. Man är oftast någonstans på skalan. Men om man är mer responsiv, då behöver man bli påmind om att sex finns. Lite som du var inne på tidigare, att när du väl är igång, Mimi, så är det alltid nice. Du ångrar aldrig. Mm. Men ibland så kan det vara segt att liksom dra igång det. Mm. Och vissa, framförallt kvinnor, är så mycket responsiva att de glömmer bort att sex finns eller är härligt. Till partner liksom typ hånglar upp dem, för då är det kroppen som kommer först.
Så är jag.
Ja.
Mm. Jag är ju andra,
ja, men så funkar jag också.
Jag kan ju inte bara knäppa över fingrarna och bara yes.
Nej, inte heller.
Nej. Utan man måste påminna kroppen. Sex finns, då går kroppen igång och då är det könet som börjar och bara och sen kommer hjärnan efter när man redan har responderat på sin partner. Och det kan ju kännas som att man är mindre sexuell eller mindre kåt. Det är man inte. Man bara börjar från andra hållet. Ja. Och det kan vara lite tråkigt för partnern som ju då sällan blir upphånglad mot väggen för att oftast han då behöver vara den som drar igång det. Men då är det ännu viktigare det här med att ta sin egen tid. För då kan man ju också använda den till att faktiskt testköra. Om jag onanerar lite eller tittar eller lyssnar på något sexigt liksom, i hörlurar eller läser en erotisk novell. Händer det någonting? Om det gör det. Om min kropp bara, just det, sex finns ju. Oh, då kan jag gå och förföra min partner. Så man kan liksom göra ett litet...
Testa apropå
det här med fippla på mobil. Att man kan liksom lägga den tiden på att testa om det kommer igång någonting. Ah. Och gör inte det, då gör det ingenting. Och då kan man istället ha den här torsdagskvällen som vi bokade då till att naken hänga. Jag brukar kalla det för nakentid. Att man bara kollar på Netflix eller badar eller bastar. Så att man får känna huden.
Gud, vad mysigt. Vet ni vad vi aldrig har gjort, kommer på nu?
Nej. Badat tillsammans?
Nej, vi har aldrig badat tillsammans i vårt nya hus.
Vi får inte plats.
Det är nog inte jättemysigt.
Man kan duscha ihop stående också.
Det kan man göra. Duscha är faktiskt mysigt. Det gjorde vi jättemycket i förra lägenheten.
Hatar att duscha tillsammans med min partner.
Jaha. Eller du ligger i badet. Han sitter på en stol eller toan eller någonting. Och så pratar ni. Ja. Det är också jättehärligt.
Ja.
Det är också så här superintim grej att göra. Som också så här, det stänger
liksom ut. Och att inte, jag tänker att en viktig sak för oss i alla fall kan vara att vi har varit inne på det innan, att lägga bort telefonen.
Ja.
För att den tar så mycket alltså energi och tid. Och då tror jag att automatiskt blir att man behöver, inom situationstecken, liksom hitta andra grejer att göra med sin partner. Att man då ser varandra på ett annat sätt om man bara lägger bort den.
Alltså vi är ju naken fisa båda två. Så det första jag gör på kvällen, det är ju att ta med alla kläder. Alltså jag är ju så här, så det kan ju
går bara... du helt naken?
Jag går alltid runt helt naken. Alltså alltid. Alltså alltid. Har gjort ända sedan jag var liten också.
Jag vill inte vara helt naken. Jag kan vara det, men jag nej.
Om jag har på mig någonting på kvällen, då har jag en jätte för stor t-shirt typ som inte ens nuddar mig typ. Och så är jag naken under. Men jag tycker dock inte om när Rasmus är naken. För jag tycker inte att en manskropp är sexig naken. Är jag hemsk som säger så?
Nej, jag tycker
jag säger det hela tiden när han är naken. Jag säger, kan du snälla sätta på ett par kalsonger? Jag tycker du är så mycket sexigare i kalsonger än naken. Jag tycker det är lite så här...
Är det sårbarheten som du...
Nej, jag bara tycker inte att det är sexigt. Då tycker jag en kvinnokropp är sexigare att kolla på naken. Alltså så här, jag tycker bara att en manskropp med rumpan och snopp... Alltså,
rumpan har du problem. Nej, jag tycker bara könet, att det inte är så just attraktivt att bara se könet.
Nej, inte om jag inte är i det där switch-off-modet där jag inte bryr mig. Då är det kanske sexigt. Men när jag är inte där, då tycker jag att det är lite så här... Då kommer det nog snarare bli tvärtom effekt. Att jag inte blir jag kommer inte bli sugen. Men han vet det här. Han tycker det är okej. Han brukar sätta på sig kalsonger faktiskt. Så.
Ja, men jag tänker så länge man har, alltså, ni båda känner ju efter både som det här med kroppen, vad man känner för att ha på sig. Så länge man vet vad man själv föredrar och varför. Om man har liksom issues med någonting är det skönt att veta om det. Men om det bara är en preferens.
Ja.
Ja, men så här, jag gillar inte en sak sitter åt. Ja, men ja, vad bra. Då ska du inte ha det. Nej. Eller jag tycker inte om att vara...
Jag vill inte att snippan ska vara lös liksom. det handlar om.
Men jag förstår, det handlar inte om att du vill stänga in det. Du vill känna dig hållen.
Ja, alltså jag fattar
verkligen det. Ja. Men då är det jättebra att ni båda gör som era kroppar säger åt er att göra. Ja. Det är en jätteviktig egenskap eller en viktig färdighet att ha.
Mm.
Att kunna känna efter. Vad skulle funka på Instagram? Eller hur gör alla andra? Men vad vill jag just nu? Och som du sa, Mimmi, då är det så bra att ha de här spacen.
Ja.
Där du är helt frånkopplat vad andra tycker.
Mm.
Det som många upplever det är att de vaknar upp när barnen är typ 5. Och bara, oj, vi har inte haft 6 typ sen vi gjorde dem.
Mm.
Vad hände? Därför att det blev så jobbigt att prata om att man inte har haft 6 på 2 månader, 4 månader, 1,5 år. Alltså så, det blir bara jobbigt. Hemligheten till att komma tillbaka till, eller liksom när man är redo, det är ju att fortsätta prata om det hela tiden.
Mm.
Prata om att det är jobbigt att jag är sjuk, men när jag blir frisk då ska vi ligga, typ.
Mm.
Att man pratar och inte hoppar över det jobbiga.
Mm.
Men också pratar om det på ett härligt sätt, som sagt. Att sex får vara någonting som finns på samtalsrepertoaren, även om det inte är vårt sex och det vi ska göra.
Mm.
Om jag inte känner för det, eller jag kan, eller vad det nu är, eller känner mig bekväm. Att man kan ha det som en backdrop liksom i relationen. Eller man tittar på Fråga Olle, även om det finns
längre. Nej, men jag tycker om att titta, jag skulle precis säga det, vi har precis kollat på typ den här serien Sex Life.
Och jävlar.
Och jävlar vad det är kickig. Alltså du vet, såhär, då helt plötsligt hamnar man i någon sån period där man bara såhär... är jättekåta på varandra bara för att så här,
och det då påminner du gärna om att sex finns.
Och man ser så här hur lättsamt det ser ut i den serien, är det så här, gud, sex är inte ens en grej, det är bara fett kul. Läs en bok eller lyssna på en bok.
Lyssna
på en bok, såklart. Podden idag sponsrad av BookBeat, som vi har varit sponsrade av många gånger för att vi tycker om dem jättemycket.
Älskar BookBeat.
Och det verkar som att ni uppskattar det också.
Ja.
Och Andrea, nu tänker jag också så här, när vi ska prata om BookBeat så kommer vi att prata med en ljudboksröst. Och jag kan säga att jag är väldigt bra på det här. Jag har väldigt bra inlevelse. Jag gillar att prata på ett varmt sätt. Du kan väl ta över här och läsa några fina rader ur en bok som du läser just nu?
Ja, självklart, Mimmi. Den här boken som jag ska berätta om för er heter Förstå ditt barns hjärna. Varför bråkar ditt barn? Svaret finns ofta i de olika processer som sker i barnets hjärna. Den balanserande övervåningshjärnan är inte färdigutvecklad förrän 25-årsåldern, och den känslosamma högerhjärnan dominerar ofta den logiska vänsterhjärnan hos småbarn. I New York Times bestsellerboken Förstå ditt barns hjärna erbjuder hjärnforskaren Daniel G. Siegel och föräldraskapsexperten, det var ett långt ord, Tina Payne Bryson 12 nyckelstrategier som stimulerar barnets emotionella och intellektuella utveckling.
Wow.
Det här är alltså en bok som man får inlevelse i barnens hjärna. Jag har precis börjat, så att jag kommer och återkoppla med när jag har lyssnat lite längre in. Men det är en av världens mest sålda föräldraskapsböcker och har översatts till 30 olika språk eller sånt där. Och de här sakerna, det går alltså att använda strategierna i vardagen. Så att det ska bli sjukt spännande att komma lite längre in i den här boken. Vill du berätta om vårt erbjudande?
BookBeat kostar endast från 99 kronor per månad. Med koden DUO, D-U-O, får du prova BookBeat i hela 40 dagar helt gratis. Så lyssna på hur mycket böcker du vill. Koden gäller alla nya BookBeat-användare.
Gå in på bookbeat.se och kom igång direkt.
Tackar BookBeat.
Tack BookBeat.
Väldigt många av oss kvinnor är bra på att ställa upp och ha sex för andras skull. Och jag tänkte lite på det i början när vi pratade om det här med att prata om sex med kompisar. Och, jag vet inte, hur gamla är ni?
25,
26.
Någonstans mellan 20 och 30 börjar man liksom vakna upp och bara... Men så att man började sex när man var kanske 15. Och sen har man haft sex i 10 år. Och så har man varit liksom, nu säger jag inte att just ni har det, men tjejer i er ålder. Men jag har bara haft sex för andras skull. För bekräftelse, för att känna mig duktig eller snygg eller älskad. Eller så här, fan, det här känns ingen kul längre. Och så börjar det liksom skava mer och mer. Att man kommer ihåg att man får ingen sexlust om inte sex är härligt. Mm. Därför att kroppen, ja, om man bara äter äcklig tårta i sitt liv kommer man aldrig bli sugen på tårta.
Nej,
såklart. Nej. Och det där kan sammanfalla med den här barnperioden i livet och bli ganska konstigt att så här, okej, min kropp är helt annorlunda än jag minns den. Och sex var inte så kul innan heller. Jag skiter i det här. Och så, det är därför det går då flera år. Mm. Som sagt, nu har det inte varit så för er, men jag kan tänka mig att en och annan lyssnare känner igen sig.
Ja, jag kan verkligen tänka på det.
Och det är därför jag menar det här med återuppfinna sig själv. Inte försöka hitta tillbaka till vad som var innan, för det är över. Mm. Nu kommer en ny period, en ny kropp med nya egenskaper, nya preferenser. Mm. Man vet vad kroppen klarar, man vet vad man inte har liksom, tid att tjafsa med.
Ja, för man känner
det kan jag relatera
man,
i.
Man känner ju att man har så jävla cool kropp. Alltså, ja, så här, oavsett hur den ser ut så är den bara så, här, så jävla cool.
Ja, och att jag har blivit mer, alltså jag kan säga, jag har blivit mer trygg på alla plan. Alltså både så här, som vad jag är som person, alltså allt det här med vad som är min kropp och vad jag bestämmer över. Och alltså så här, jag känner mig så här lugn. Mm. Och jag tror att det hände efter att jag fick barn. Mm. Att jag kände så här, och så mycket mindre obrydd.
Ja, ja, precis.
Och det är en ganska skön känsla.
Mm. Om man, det upplever jag också.
Att så här, nej.
Men man vet vad som är viktigt. Alltså man vet vad, så här, vad fan spelar, alltså egentligen spelar ingenting spelar någon roll. Mm. För det här är liksom det som spelar roll.
Mm. Det var lyxigt att ni har fått uppleva det redan nu. För många väntar ju 10 år till innan det här händer. Ni har fått barn ganska unga.
Ja.
För att vara i Stockholm.
Ja, verkligen. Men tänk om det blir ännu mer med åren. Som 10 år.
Du är helt jävla obrydda.
Ja, exakt.
fan, man kommer bara sväva på något så här mål.
Om 10 åren är ju tonårsmors.
Ja, exakt.
Då har man problem som stör. Ja.
Många skriver till mig så här, men hur får ni till det?
Mm.
När ska det här hända?
Mm.
Och för mig är det inga problem. Men vad har du, liksom, du som har träffat då, gissar jag, ganska många personer som har olika liksom, förutsättningar?
Du menar utifrån barnen?
Ja.
Det som funkar som sagt är ju planera. Mm. Och det kan man ju göra till viss gräns. Men sen, det är alltid någon som vaknar och så. Man får ju vara beredd, man får ta de chanser som finns helt enkelt.
Mm.
Och det gör ju att det inte kommer finnas tid för så här 3 timmars sex så ofta. Man kan ju se till att få det. Man kan önska sig så här knullbarnvakt, tycker jag, av kompisar och så vidare. Ja. Det tycker jag är helt okej, att man liksom får prata om att det är det man vill göra.
Ja.
Men att vi slutar se på sex som att det måste vara en, liksom, jag brukar prata om en 3-rättersmiddag med liksom förspel, stora knullet och sen gos efter. Att det måste ske i den ordningen. Och som någon var inne på, eller du Andrea, sent på kvällen tror jag. Ja. Att man lär sig att normalisera, att montera ner sex i mindre portioner. Eller mindre, jag brukar tänka på det som en buffé. Exakt så. En buffé av smårätter där man kan plocka ur en skål.
Ja.
Idag blir det en kvarts oralsex, that's it. Det ger lika mycket energi. För att då kommer man också från det här att sex handlar om att komma och somna. Liksom, eller få det gjort. Eller,
att det måste vara så himla, tror jag verkligen är så här, ett vanligt problem.
Ja.
Exakt.
Vi har alla ett injobbat manus för hur sex fungerar. Som är jättesvårt att gå ifrån. Därför att då måste vi prata med varandra och liksom säga, det här skulle jag vilja just nu. Det är jättejobbigt för de flesta av oss. Vi bara gör det. För då känns det som att det bara händer. Det här med spontant också.
Mm.
Och då kan man ju messa på eftermiddagen. Det här skulle jag vilja göra ikväll. Eller också, som någon av er sa. Barnen somnar kanske 8-9. Sen har man ett par timmar på sig. Man behöver inte diska först och vänta med sexet. Ligg först, så fort alla barnen slocknat. Ligg, sen diska. Då är det ju mycket härligare att diska ihop när man är så här nysexad.
Ja.
Och man har energi kvar. Så det finns sådana där små... Vi gjorde en artikel om det här någon gång.
Det var jättemånga tips du kom in med.
Det var jättemånga.
Gemensam onani, måste jag också säga, är svinbra.
Därför att gemensam onani.
Då kan man ta leksaker eller vad man vill. Det finns ju för män också. Och så onanerar man tillsammans liggande bredvid varandra i sängen. Så minimal effort, minimal så här kläng, som du var inne på, Andrea. Men man delar en sexuell stund.
Men menar du att man gör det själv då?
På sig själv. Båda gör det på sig själv.
Okej.
Och sen om en tar mycket längre tid, då får man vänta in lite. Men det hittar man ju lösningar för. Men så här, att det får vara super low effort och ändå räknas som sex, då har vi gjort det den här veckan. Liksom. Mm. Och så nästa vecka kanske vi har tid för badkaret och djupa
Och jag tänker att det, alltså att man gör sådana saker, det kan också trigga igång. Ja. Att man säger, oj, men då gjorde vi det där och det tyckte jag var nice. Eller, nej, men det där tyckte vi inte var nice. Okej, men då vet vi det till nästa gång. Alltså att man lär sig, att man får mer sexuell erfarenhet med varandra. Mm. Så att man lär känna varandra ännu bättre.
Ja, för det tror jag är en grej hos många. Att man inte vet vad man gillar ihop.
Precis.
Så om man då inte har hittat en sån här grej. Säg att man skulle testa det där. Mm. Och så bara känner man, fan vad det här var...
gott.
Vad det här gav mig energi. Mm. Och vad god den här tårtan var. Ja. Eller det här var så bra. Mm. Fastän jag kände att det tog inte emot överhuvudtaget, säger vi. Det här var bara ge energi, liksom. Mm. Då kanske det blir en grej som man bara så här, men det här vill jag göra hela tiden. Och, då, och det leder ju säkert i sin tur till större saker.
Precis. Mm. Och släppa allt att det är så här fusk att använda sexleksaker eller fusk och planera in det i förväg. Fusk. Det finns inga fusk. Allt som blir bra blir bra.
Mm.
Och försöka släppa prestationstänket så mycket som möjligt. Att nu gör vi det nog mer sällan än andra par. Eller, men, mm. Det är så himla lätt att fastna i.
Mm. Ja, och jämföra. Att, så här, för mig spelar ingen roll. Jag, om vi säger det som om min mjurager ligger varannan dag.
Mm.
Och så har inte vi legat på en och en halv månad. Och är jag bekväm med det, då är det skitsamma. Och folk säger, oj vad sällan ni ligger. Jag är så här, alltså, jag tycker det är jätteskönt.
Mm. Så länge båda är nöjda så är det jättebra. Och man förstår varför det är så. Mm. Eller liksom varför, att det är ett aktivt val.
Ja.
Inte bara ingen har gnällt. Utan
nej, exakt. Och att man pratar om det. Att inte jämföra med andra. Att så här, man har det olika. Man gillar olika saker.
Ja.
Exakt.
Jag kan komma på typ, som jag vet att många av mina tjejkompisar har haft, att typical tror jag, att mannen är jättesugen och på hela tiden. Medan kvinnan bara så här, nej, nej. Och ju mer killen då i den här situationen i en hetero-relation. Ju mer den här killen tjatar, desto mer avlägset blir det för tjejen.
Ja.
Alltså, hur gör man då?
Jag brukar försöka måla upp en bild av att... Även om du, Andrea, gillar sushi, säger vi.
Mm.
Om jag står här med en bricka med sushi dygnet runt, året om, och bara... Andrea, det finns sushi här, om du vill ha. Alltså, så fort du vill ha, så är det bara att ta. Du kommer aldrig bli sugen på sushi.
Nej.
Oavsett hur mycket du gillade det från början. Därför att det är in your face hela tiden. Man måste få chans att bli hungrig och sugen.
Mm.
Så man måste få hitta sitt eget, liksom... det här jaktinstinkten eller på något sätt så här, nu kommer ett sug. Men om någon liksom hijackar rollen som den kåta så finns det liksom bara rollen kvar till mig som den som håller emot och då blir det jättesvårt.
Ja.
Så att, också så här, det bästa lösningen är ju väldigt snabbt och det är olika för olika, ofta ligger det ju andra saker under.
Mm.
Men den som är den som vill mest, och det är jätteofta kvinnan också, det är inte alls alltid mannen, utan det är väldigt ofta tvärtom också. För man kan ha låg lust av alla möjliga skäl.
Ja.
Lösningen är ju dels som sagt att prata om det och också vara nyfiken, som jag pratade om tidigare. Varför är det så här? Är det så att den ena av oss har responsiv lust och sen den andra känner sig liksom svältfödd på att känna sig åtrådd och därför liksom är ut efter det hela tiden, att den som vill mest egentligen inte kanske måste knulla hela tiden utan bara vill veta, jag är din hane, liksom. Jag är din sexperson. Att man vill bli bekräftad sexuellt snarare. Det är ju ganska lätt att ge. Men inte om man känner att bara man har en hand på axeln så låser hela kroppen sig för att det kan uppfattas som en invit eller nej, nu vill han ligga igen. Så här.
Mm.
Då kan man behöva ha knullförbud ett tag. Antingen bara samlag eller totalt sexförbud. Vi kommer inte ligga nu på minst en månad, oavsett vad som händer. Då kan man börja röra vid varandra igen. För då vet, då kan man vänja kroppen liksom stegvis vid att inte frysa fast i prestationspanik. Liksom, utan, vad härligt att du bara vill ge mig en puss i nacken och sen gå vidare. Mm. För båda vet att det inte kommer leda någonting.
Mm.
Och han får tid, i det här fallet, att fundera. Vad är det jag egentligen längtar efter? Är det kuken liksom som ska få sitt? Det är det oftast inte. Utan män, i det här fallet, har inte så många kanaler för känslomässig kontakt som vi har. Därför att de har inte uppfostrat så. Ni kan ju få jättemycket känslomässigt utbyte, antar jag, av varann som vänner.
Mm.
Men får inte det. De kan liksom klappa sin hund och ligga med sin tjej, gulla med sitt barn. Alltså det är inte så många. Så att sex kan nästan vara så här, som ett sugrör. Det är där syret kommer. Liksom. Mm. För att
de vill bara få någon slags bekräftelse.
Någon form av typ... så här, jag är älskad, jag är sedd, jag får vara sårbar.
Mm.
Det är inte så ofta män... Nu har ni säkert jättefina killar, men om ni tänker er...
Jo, men generellt män, så är ju män inte lika känslor. Liksom.
De har inte fått det med sig. De har ju lika mycket behov som vi, men de har inte samma repertoar av olika sätt att uttrycka det och få det behovet tillgodosett på. jag är imponerad av att ni är så insiktsfulla kring det här fast ni är så unga. Mm. Det låter så himla överlägset.
Jo, men jag blir bara glad.
Men, jag tror att ni har en bra grund att bygga vidare på. Mm. Låter det som.
Ja.
Och att ni får sprida vidare det till lyssnarna också. Men jag skulle vilja återkomma bara till en grej till. Och det var det här vi pratade om först. Att prata om sex med andra. För även om inte det är som du sa, ett problem för dig.
Nej.
Så är det väldigt många mellan 20 och 30 som sagt. Men man är van att prata om sex på det sätt man gjorde som tonåring. Jag har mycket möhippor och då märker jag det här. Man är i den här giftasåldern. Att man är lite obekväm att prata om sex med sina kompisar. För man vill inte riktigt hänga ut. Jag vet inte om ni har någon deal med era killar. Om ni får prata om dem i podden.
Alltså min är väldigt obrydd.
Han bryr sig inte.
Ah, min bryr sig lite mer.
Ja, ah, jag fattar. Och då kan det kännas lite jobbigt liksom, att hänga ut sin livspartner. Ja, ah, men Pelle, han ser böjd åt vänster. Det har man ingen lust att berätta kanske för alla sina följare nu. Men när man var 17 så var det liksom en del i så här snacket. För man skulle vara så himla cool och man skulle liksom vara så världsvan kring sex och allting. Och så har man liksom inte fått lära sig att prata om sex på ett annat... Det har liksom inte riktigt kommit uppdaterat, sänger ni med? Mm. Och då blir det gärna att man inte riktigt pratar om sex så mycket som du var inne på, Mimmi. Att det, men hur mycket ska jag dela här? Och tycker folk att jag är lite konstig nu? Som, jag tänker, man kan jämföra med till exempel så här förlossningsskador. För när jag var yngre, då pratade man typ inte alls om det. Det var liksom en jättegrej när folk, när det började komma så här Facebookgrupper om det och man pratade om det i media och så. Men gud, det är fler än jag som har problem med så här urinläckage eller att jag måste trycka liksom för att kunna bajsa. Vilken otrolig grej det har blivit. Hur mycket tryggare kvinnor har blivit med sina kroppar, hur mycket bättre vård vi har fått. Alltså det har ju jättestor skillnad. Bara för att vi började så här, nu pratar vi om det. Nu, no more, liksom, alla folk tjänade på att man inte pratade om det, för då slapp de laga folk efter förlossning. Och lite samma är det med sex. Om vi lär oss prata om sex på ett vuxet sätt, som känns schysst, som känns lagom utlämnande, att jag kan prata om, jag kan vara sårbar liksom, när jag pratar om min sexualitet med mina kompisar, men jag behöver faktiskt inte berätta om vad min kille tänder på eller, vad, eller exakt vad vi gör, utan vi kan prata om sexualitet i termer av liksom känslomässighet snarare än vad man gör eller alltså det här. Jättestor skillnad i hur mycket stöd man också får känner från sina kompisar. Man mår så mycket bättre i sex om man kan dela det på någon nivå, tänker jag. Och det tänkte jag när vi kom hit och du inte visste om vad vi skulle prata om, Andrea. Jag hade ingen aning om vad du kände inför det här.
Alltså jag visste ju att, så här, att Andrea inte skulle bara, hej då, jag går ifrån nu. Nej. För sen så här, vi behöver inte dela, som du säger, när man pratar så här om sex. Jag har ju lyssnat på hur du pratar i så här poddar och så. Det är ju inte så här att vi ska sitta och säga hur många gånger i veckan vi ligger. Alltså du vet, så här, det här är ju mer så här generellt. Jag tror ändå att det är en så stor del i mångas liv, tror jag ändå. Som, alltså det läggs ganska mycket fokus på det på ett eller annat sätt.
Ja.
Så jag tror bara att det kan vara ganska uppfriskande att höra lite
om det. Och att det är en skillnad på hur, om jag och Mimmi hade suttit och pratat, och du, alltså om vi hade suttit och pratat utan mickar, utan flera tusentals personer som ska lyssna på det här, då hade jag varit tryggare med att bara, såhär, då hade jag kunnat lämna ut vad som helst. För det är inte det det handlar om för mig. Och jag skäms liksom inte för att prata om det, men man vet ändå att när många ska sitta och inte för vet ni, jag bryr mig inte så mycket om folk jag inte känner liksom. Jag är snarare så här, det kanske kan hjälpa någon på vägen, men de här personerna som man känner, är bekanta med eller som känner en.
Ja, eller som känner din kille.
De kanske inte vill. Kanske inte vill veta, och jag kanske inte vill att de ska veta.
Dina barn kanske inte heller vill lyssna på det här om 10 år. Jag vet inte.
Vi drar ner det avsnittet. Att de börjar lyssna på podden.
Nej, det är det vi inte ska göra.
Nej,
för, att det ska normaliseras.
Nej, för jag är ju lite mer sådär då att jag hoppas att jag fortsätter ha det tänket. Jag kommer ju vilja vara en sån mamma eller förälder som pratar med mina barn om allt. Och sen behöver inte det vara in i minsta detalj. Nej. Jag vill inte veta om deras pojken har en böjd snopp. Men helt ärligt hade jag typ inte brytt mig.
Ja.
Men alltså jag känner genuint att
jag är
väldigt...
Men hur
känner
du mot dina föräldrar om de hade berättat det för dig?
Men jag vet ju jättemycket om deras sexliv. Så att jag är såhär... Ja, det kanske är lite på grund av hur de är som jag är. Som jag är också.
Men jag vet också att...
Men man vill ju inte veta.
Att du har sagt att såhär... ibland kanske det blir lite too much.
Ja, men det kan det bli. Det finns ju en gräns liksom, på vad man vill veta och inte.
Barn ska inte behöva hantera den informationen när man är barn. Dels för att man inte förstår, men också för att man inte valt det.
Mm.
Sen kan man ju ha en öppen relation till sina föräldrar som vuxen. Men om de vet att det här poddavsnittet behöver ni inte lyssna på om ni inte vill veta någonting om hur det var för 10 år sedan för mamma. Det är ju ett eget kapitel, kan ta en annan gång, hur man pratar om sex med barn. Men man behöver ändå förhålla sig till...
Det hade varit kul.
Ja. Man behöver fortfarande förhålla sig till... som du var inne på, André, att det här handlar om integritet.
Mm.
Hur öppen och fri man än vill vara, så är vissa saker personliga eller, och till och med privata.
Mm.
Det är viktigt att få ha, att man vet att det här är spacet är mitt, precis som kroppen ska ha integritet. Så här, jag vill vara en härlig, kroppspositiv person. Det är inte att alla får komma hit och så här, have a piece of me.
liksom. Nej, precis.
Det är väldigt healthy, tycker jag, att ha en tydlig gräns kring vad man vill dela och inte så.
Om vi säger att en person kommer till dig och säger att den har en fetisch som den har upptäckt. Liksom. Eller typ att den har upptäckt någonting som den går igång på. Som är så här helt konstigt mot vad den är i.
Något ovanligt.
Ja, något väldigt så här konstigt. Tror du att alla sådana fetischer är någonting man måste liksom typ så här, att man verkligen vill göra dem på riktigt? Eller tror du att mycket är så här bara...
In mind.
Typ in mind. Ja, exakt.
Det är ju inte någon tydlig gräns vad som är, tycker jag, in mind och på riktigt. Att fantisera om någonting är ju att ägna sig åt det, tänker jag. Det beror på vad man menar. Om det är så här, ha diskhandskar på sig när man har sex.
Nej, men okay.
Det är ju ingen stor grej. Men om man så här, jag skulle vilja ha rymdsex eller jag tänder på...
Ja, det är lite flummigt kanske.
Det kan, alltså en fetisch kan ju vara... En fetisch, det är skillnad på kinks och fetischer. Fetischer är ju liksom någonting som är kopplat till ett föremål eller ett objekt på något sätt. Så att det är ju oftast inte så spejsat.
Okay.
Men medan en kink kan vara...
Jag är inte så bra koll.
Jag fattar, det är ingen fara. Medan kinks kan vara lite vad som helst. Jag skulle vilja bli uppäten, typ. Jag har en fantasi om det. Det är klart att jag inte uppmanar någon att bli uppäten. Jag är ju mest intresserad av hur kom det här till dig? Hur upptäckte du det här? Hur känns det i kroppen att tänka på det här? Vad skulle du vilja göra av det här? Vad gör det med din självbild att du har upptäckt det här hos dig själv? Mm. För vissa är ju jätteglada att ha hittat så här en grej. Mm. Vissa är ju livrädda. Åh gud, vad betyder det här? Ah, ska jag bli kannibalmat nu? Liksom. Hänger ni med? Jag menar att... Min nyfikenhet är det som gör att det här känns mindre konstigt. Sen om man behöver förverkliga det här eller inte, det är liksom inte så relevant oftast i första steget. Utan det är ju att härbärgera den här känslan. Och mitt jobb är ju att vända den från, gud jag är jättekonstig, gud jag måste ha något fel på mig, till... Wow, min hjärna och min kropp kan liksom hitta det här som jag uppenbart inte har lärt mig från typ porrfilm. Utan så det här kommer någon helt annanstans ifrån. Det här kommer inifrån mig. Wow, det finns någonting i mig som är äkta. Så här. Den starka känslan att hitta sin sexualitet, den vill jag ju ta fram i folk.
Jag tänkte typ mer så här, det finns säkert många människor ute som har några grejer som de sitter och tänker på. Som så här, tar upp mycket av deras så här, alltså fan vet typ, eller säger att de har... sett en skitsnygg kille på jobbet eller vad fan som helst. Och så går de runt och tänker på den här killen att så här, typ att så här, jag vill att han ska göra det här med mig typ. Och vad du som så här sexinspiratör säger om att det är så här, oftast en grej som man faktiskt vill på riktigt, som man borde typ göra då, eller om det är mer än så här, många gånger är det bara typ en fantasi man tycker är liksom.
Jag fattar. Jag tycker att man ska dela upp fantasier i två eller tre kategorier. Den första två är saker jag tänder på att tänka på. Om jag onanerar och gillar att tänka på att jag blir knullad av en helt gäng liksom, eller jag är inte riktigt på, eller ligga med en enhörning eller någon kändis, vad det nu är. Det är saker jag gillar tanken på. Det är som att jag har en liten biofilm som spelar upp i huvudet som jag underhålls av.
Just det. Men som jag, att jag och Andrea gillar att ligga med Justin Bieber. Ibland, då och då.
Ja, men det är sjukt att han ligger med båda oss.
Så jävla
ful. Spännande.
Det är kategori ett.
Då behöver man inte fundera så mycket på, betyder det att jag måste åka och träffa honom nu?
Ja,
utan så här, nej, det är någonting som min hjärna gillar att underhålla sig med när jag onanerar. Jag går tydligen igång på det. Sen finns den andra kategorin sexfantasier som handlar om vad vi skulle vilja göra, hur vi skulle vilja expandera vår sexuella repertoar. Ja, men gud, jag fantiserar om att ha en trekant med min kille. Jag skulle verkligen vilja det någon gång. Liksom, jättevanlig fantasi, liksom. eller en annan av samma kön eller vad det nu är. Nej, men att man själv vet ungefär vilka av mina fantasier gillar jag bara att tänka på och vilka är sådana som jag skulle vilja göra. Därför då behöver man inte oroa sig för om de där andra fantasierna innefattar saker som man kanske var lite farliga eller oetiska då, om det är en kille på jobbet och man är ihop med har en monogam relation. Man kan fortfarande fantisera om honom, det är helt okej. Det är liksom ens fantasi är ens egen. Men också inte begränsa så här att det här är sånt jag kan göra och det här är sånt jag bara får fundera om i mitt hemliga, på min hemliga kammare, utan så här, men om det är en återkommande grej, ja men det klassiska är ju att man lever med en man men det kommer liksom fantasier om kvinnor gång på gång på gång på gång på gång på gång, och så bara, om jag gillar att tänka på det, men jag, ja, nej, men då kanske det är värt att prata med sin partner, skulle jag kunna få prova någon gång, de flesta, många män i alla fall skulle tycka att det är väldigt härligt att veta att så här, det finns en expansionsvilja liksom, men att det inte måste bli någonting permanent. Att vissa saker kommer ju som man behöver få utforska eller pursue liksom. Och det var ju det här som du...
För att kunna liksom gå vidare och sen...
Ja, för att utveckla. Så jag tänkte på det här du pratade om, att du hade hört mig i en tidigare podd om det här med att liksom... Det handlade ju jättemycket om att man... Det bästa i en relation är när man har en uttalad överenskommelse. Och det lät lite som ni har det i alla fall, med att vi ska få utvecklas tillsammans. Vi säger ja till varandras idéer. Och även om det, om den ena hittar på någonting som spretar bort från mig. Börjar med någon ny sport som inte jag förstår. Eller hittar något intresse.
Exakt,
eller,
ja.
Så säger jag ja till det. För jag vill hellre vara två trädstammar som växer bredvid varandra och har stora kronor. Än att de står så tätt att de växer ihop och trasslar ihop sig. Ja, men inte får expandera.
Precis, jag tror bara att i längden att det funkar. Sen kommer inte vi säga ja till vad som
helst. Liksom,
men att vi ändå på något sätt har så bestämt att säga ja, då, ja till dig. Så måste ju han... Då måste ju vi göra det båda två. Då har man någon slags så här, att man liksom pushar varandra till att göra grejer. Liksom.
Ja, och har man vanan då att om du vill gå ut och ta ett glas vin med Andrea, då säger han ja. Då kommer han också säga ja den dagen du behöver gå en kurs i personlig utveckling eller testa sex med sig. Eller, jag vet ingenting om er. Det här hittar jag bara på nu. Men större saker som handlar om liksom, stora saker i livet. Jag behöver få utvecklas åt det här hållet. Jag behöver få bli mer... konstnärlig, alltså, vad det nu är.
Ja.
Att man inte blir
man
rädd
inte hemma varandra. Liksom.
Ja, att man inte är rädd att växa isär. Utan att man har inställningen från början. Vi är såna som vill bli så stora vi kan bli tillsammans. Nu kommer vi helt bort från småbarnsperspektivet här. Men,
skitbra, men alla har inte småbarn.
Nej,
det är
så.
Men nu hörni, har tiden rusat iväg.
Ja.
Det är så tråkigt, det har gått så fort.
Ja. Alltså, så mycket bra... samtal, alltså verkligen.
Ja,
jag tror sjukt många kommer kunna relatera till mycket som pratas om
här. Får jag nämna att jag har en onlinekurs just för småbarnsföräldrar. Jag har jättemånga onlinekurser med allt från avsugningar till BDSM. Men jag har en som heter...
Nej men alltså jag vill veta så mycket.
Vi får ta till avsnitt. Nej men jag har onlinekurser i olika sexgrejer och sextekniker så man ska kunna känna sig trygg, så man kan fokusera mer på det kommunikativa. Men då har jag gjort en just för personer som har småbarn, just när man får konkreta övningar och liksom lära sig ungefär det vi pratat om idag, men mer nedkokt i gör så här typ.
Ja, exakt, för det kan jag tänka är en bra grej att säga, okej, då är det ingen skam med att någon säger det först, eller att någon tycker att den andra är konstig, utan då är det så här, okej, men då gör vi det här tillsammans.
Ja,
okej, idag står det att vi ska ligga bredvid varandra och onanera. Då gör vi det.
Exakt, precis så.
Och vill man också,
Och vill man får man också komma och bli coachad online eller IRL, det går också bra.
Det tycker jag att vi kikar in.
Och var kontaktar man dig? Vad är din hemsida?
Sexinspiration.se. Och jag heter Sexinspiration på Instagram.
Det är bara att gå in och kolla.
Och podden heter Sex på riktigt, om man vill lyssna
Sex på riktigt.
Provcoaching.
Gud vad jag ska lyssna.
Ja.
Tack så jättemycket. Tack. Gud vad Romella.
Tack, detsamma.
Hejdå.